Du ska nu få vara med om en gudstjänst från Pingstförsamlingen i Nässjö som sänder via radio NKS över 103,9 MHz som är Höglandets närradio. Mötesledare Emma-Lina Bäckryd och Erling Andersson medverkar med predikan. Emma-Lina och Kristoff Bäckryd och Evert Rydén står för sång och musik. Varmt välkommen att vara med oss.
Jag vill hälsa er alla varmt, varmt välkomna hit till Pingstkyrkan idag för att fira gudstjänst. Vad roligt att du är här. Alla som brukar komma, besökande, nya, jättevarmt välkomna. Och ni som lyssnar till detta via radion också, extra varmt välkommen. Och ett stort välkommen till dig också, Erling Andersson, som ska predika för oss idag. Mycket roligt att ha det här. Idag, som sagt, så ska vi få lyssna till Erling som ska predika för oss. Och det är barnkyrka med Bora och Sven. Och jag och Kristoff ska leda i lovsång, och jag heter Emma-Lina. Och så har vi fått förstärkning, det är ju fantastiskt också, för Evert i musiken här. I Saltarens sista vers så står det: må allt som andas prisa Herren, halleluja. Och det ska vi börja vår gudstjänst här med nu, att prisa Herren och lova honom. Så låt oss stå upp och göra det.
Mäktiga ord ibland oss på är av oss. Ja, Herre Jesus, vi bara tackar och prisar ditt namn. Tack för allt du har gjort för oss. Tack för seger på korset. Tack för upprättelse, för försoning. Du är upphöjd, ditt namn är upphöjd. Du är den högsta över hela jorden. Ingen annan är som du. Kungars kung, vår frälsare. Amen.
Varsågoda och sitt ner. Så jag ska bara berätta en liten episod ur livet. Och så läsa en bibelvers. Det var en kväll i veckan här vid läggning. Och så blev det att jag kröp ner i sängen bredvid vår yngsta. Hon brukar vilja somna med någon av oss. Och ja, det är ju ganska mysigt faktiskt och skönt att bara få lägga sig ner lite. Så det tackar man ju inte nej till. Och då liksom när det var dags att somna där så brukar hon krypa hon till och så lägger hon armen och kramar om mig för att somna. Och när hon låg där och började somna så började jag istället tänka på jobbiga saker. Och börja oroa mig. Och börja känna en klump i magen. Och, ja, mycket oro. Och då händer det någonting som vänder hela den här situationen. Vår lilla tjej, hon gör något som jag aldrig varit med om att hon gör. Men där, när hon är fortsatt liksom ligger och sover, eller somnar, så tar hon sin lilla goa hand, varma hand, och så lägger hon där så här på min kind. Och håller den där. Och jag har inte sagt någonting till henne. Eller så. Utan handen bara kommer där. Och då känner jag liksom Guds omsorg så starkt. Och trycket över bröstet som den här oron gav. Den förvandlades istället till något varmt och mjukt. Och blir en helig stund mitt i läggning som jag nu har burit med mig under veckan. Och så vill jag läsa en för många välkänd vers. Men ur Bibeln, psalm 139:5. Den har jag och Kristoff sjungit så många gånger för våra barn. Och övrigt också. Men den tåls att upprepas och repeteras. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Och jag vet inte vad du har kommit hit med idag. Hur du mår eller vad du bär på. Men du ska veta det. Att du är omsluten på alla sidor. Att Gud håller dig i sin hand. Så vi ska lägga den här gudstjänsten i Herrens händer. Och jag tackar dig Herre för att du finns här just nu. Tack för din närvaro mitt ibland oss. Tack för att den här gudstjänsten är förberedd. Tack för att vi får vända oss till dig idag. Få ta emot vad du har att säga genom predikan och genom sång. Och det som ska hända både här och hos barnen. Tack för att du vill möta med oss var och en idag. Tack för att du ser med dina varma blick rakt in i oss. Undrar hur vi mår och hur vi har det. Och tack för att vi får komma till dig med allt. Lägga ner allt vid korset och fästa våra blick på dig Jesus. Tack för möte med dig idag. Tack för att du omsluter oss på alla sidor. Och du håller oss i din hand. Amen.
Då är det barnkyrkan här.
Alltså, vi har varit i Gamla testamentet hur många veckor som helst. Och vi har träffat den ena kungen efter den andra. Och det slutade ju inte särskilt bra det heller. Först då fick de domare. Och så säger de, vi vill inte vara som de där. Vi vill vara som alla andra. Vi vill ha kungar. Och så fick de tre kungar. Och tror ni att det blev bra? Ja, det började hyfsat. Sen gick det neråt. Sen gick det bra. Och sen så gick det inte så bra längre igen. Nej, så vi slutade med Saul förra veckan. Och nu tänker vi behöver lite hopp. Vi behöver lite Jesus. Så nu hoppar vi från Gamla testamentet hela vägen rätt in i Nya testamentet. Och i några veckor nu så ska vi höra vad Jesus säger. Han ger massa bilder. Det vi kallar för liknelser. Där han berättar om Guds kärlek. Guds fadershjärta för alla människor. Och idag ska vi träffa en pappa och en son. Sonen tänker att det här med att bo hemma hos pappa är inte för mig. Så han tar sitt pick och pack och drar. Och vi ska följa honom idag och se hur gick det för den här killen. Och hur kände pappa? Och vi vet ju att pappa Gud älskar oss mer än någonting annat. Hörrni, det är dags för barnkyrka. Och vi går ju till våran Jesusparty och barnen är redo, ni fattar. Nu går vi. Och för er som sitter kvar, kom ihåg att be för våra barn när de är på sin samling.
Då tycker jag att ni ska ta barnen till exempel. Inte att ni går ut nu, utan att ni ska vara lika ivriga att få vara med nu. För nu ska vi göra insamling till församlingens verksamhet. Och det kommer komma upp ett Swish-nummer. Och det finns också möjligheten att ge efteråt. Våra värdar står med kollektboxar eller om man vill ge via kollektomaten. Så ska vi ge vad vi kan och vad vi är bestämt. Och vi ska sjunga Jag vill ge dig och Herre min lovsång under tiden. Tonskallen hyllning till dig bära. ska få komma fram och predika här, så ska jag, Kristoff, sjunga en sång för er. När jag pratade med Erling i veckan så sa han att men jag ska predika om Emmausvandrarna som mötte Jesus. Och därför kommer en sång här om några andra möten som heter Då kom Jesus.
Tack för förtroendet att få dela Guds ord med er här idag. Ibland kommer jag till kyrkan och då tycker jag det är skönt att bara få sätta sig på en plats. Och ibland medvetet väljer jag ganska långt fram. Det är inte så trångt där. Det är bara när man har församlingsplanteringar som jag har arbetat med. De fyller framifrån. Så man kan lätt se när det kommer vanliga människor. Men jag är likadan. Men ibland så sätter jag mig och då känner jag så här. Vad skönt, bara nu inte någon sätter sig för nära. För jag vill vara ensam med Gud. Du kanske känner så. Och ibland så kommer jag och då knör jag mig in på en bänk där det redan är fullt. För jag vill känna att jag är en del av gemenskapen. Vi är olika situationer. Men nu skulle jag vilja att vi bad för varandra. Och då får du ursäkta mig om du hade valt idag att jag vill vara för mig själv. Gör det då. Jag ska inte mästra eller någonting. Jag vill bara att vi bara några ögonblick sluter våra ögon. Titta dig runt omkring först, vilka du har närmast dig. Det är inte säkert att du kan deras namn, det gör ingenting. Be för den som du har närmast dig. Och så innesluter vi varandra i förbön och omtanke. För det är precis det sången vi lyssnade till. Jesus är här och han stannar upp. Och jag är alldeles övertygad om att han kan välsigna dig nu. Och framförallt göra dig öppen för vad Gud vill säga resten av gudstjänsten. Ännu mer öppen än du kanske var när du kom. Låt oss bara dröja i bön för varandra. Och har du ett bönespråk och inte hittar orden, så använd ditt tungotal och be i anden. Det är aldrig fel. Tack Herre för att du lyssnar till vårt hjärtas bön. Tack att vi får be med och för varandra. Och nu ber vi att ditt ord ska få framgång i våra liv. Amen. De hade rädsla i blicken och det malde i magtrakten. Glädjen hade försvunnit i ögonen. Hoppet sviktade och vemodet hade tagit över. Tron hade fått sig en rejäl knäck, för att kartan och verkligheten, den stämde inte längre. Har du varit där när livet tog en väg du inte önskat dig? När det du trodde skulle bli inte blev. När du fått säga kanske högt eller bara inom dig: men jag hoppades ju. Jag hoppades ju på något annat. Men det blev inte så. Så har det varit några tillfällen i mitt liv. Så kanske det är för dig just idag. Och då, precis i den situationen, där börjar den berättelse som vi ska läsa med varandra. Berättelsen om Emmausvandrarna från Lukas 24, verserna 13 och framåt. Samma dag, alltså påskdagen, var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut, och den ene, som hette Kleopas, svarade: du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och det fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och fann att det var som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg det inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna hade sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men det höll honom kvar och sa, stanna kvar hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn, och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där fann de 11 och alla de andra församlade, och dessa sa det, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen, hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem, frid över er. Amen. Två av lärjungarna är på väg bort från Jerusalem, bort ifrån den gemenskap som de hade varit en del av, bort ifrån det sammanhang som hade varit så tajt och så välsignat och så gott, bort från platsen där allt hände. Och så gör vi ju människor när det ofta hoppet brister. Vi pratar och vi diskuterar och vi försöker få ihop det hela. Och ibland så måste vi också gå ifrån en bit för att kunna distansera och försöka tänka klart. Hur kunde det bli så här? Det är då det händer något märkligt. Medan det talar om Jesus kommer Jesus själv och slår följe med dem. De känner inte igen honom direkt. Deras ögon är förblindade. Men han är där. Och han ställer en fråga, inte för att han inte vet, utan för att locka fram deras hjärtas smärta. Vad är det ni går här och talar med varandra om? Varför i hela fridens namn sa inte Jesus på en gång att det är jag? Varför ville han inte att de skulle känna igen honom? Ja, det finns säkert mer än ett svar på detta, och jag ska återkomma till det. Utan först vill jag stanna upp vid det faktum att Jesu närvaro, den blir mycket påtaglig när vi talar om honom. Jesu närvaro blir mycket påtaglig när vi talar om honom. För rätt många år sedan så är jag på väg till Stockholm med tåg. Och efter en tag så blir jag lite fikasugen, så jag är på väg till bistrovagnen. Och den låg några vagnar fram ifrån den plats där jag sitter. Så jag tar mig igenom, och ni vet, det gungar lite granna. Det är inga problem för en annan som är uppvuxen på sjön. En del säger de mår illa på de där tågen som går snabbt, och det kan det väl göra, men det var inga problem. Och så går jag igenom vagnen. Och så när jag kommer in i en vagn så är det som det slår emot med en helt annan atmosfär. Jag bara känner att, oj, här var det lätt att andas. Här är det fridfullt. Men kaffetarmen suger, så jag snabbt in i nästa vagn, och så går jag dit, och så har jag nått bönerna, och så får jag dricka mitt kaffe och stanna upp en stund, och sen går jag tillbaka och tänkte inte så mycket förrän jag kommer in i samma vagn igen, och jag slås av att här är det något annorlunda. Och då stannar jag upp för ett ögonblick, titta mig omkring. Och då, ni vet, det finns ju några platser där man sitter mitt emot med varandra, och så är det ett bord. Jag tror det är 4 eller 6 platser. Och det ena hörnet där sitter det några unga människor med uppslagna biblar. Och jag är så oerhört nyfiken, så jag står där vid dörren lite och så hör jag att de pratar om Jesus. Var det det som var anledningen till att det var så annorlunda atmosfär i vagnen? Jag tror det. Jag tror det. Jag har upplevt liknande stunder på de mest märkliga platser. Och det har varit där människor talar om Jesus. Det är då hans närvaro blir mycket påtaglig. När Jesu vänner i Jerusalem var samlade bakom stängda dörrar efter korsfästelsen. De var rädda, de var förvirrade. Men Emmaus vandrare har mött Jesus på vägen. Och så ville de ju berätta det, vad de hade varit med om. Så de skyndade ju tillbaka. Så står det i Lukas 24:36. Medan de ännu talade och liksom berättade om. Vi har mött honom. Vi har mött Jesus. Han visade sig för oss. Och det var flera som kunde stämma in. Också för mig har Jesus visat sig. De talar om Jesus. Och han står plötsligt mitt ibland dem och säger frid över er. Frid över er. Jesus ger ju löftet i Matteus 18:20. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Nu är vi samlade här i Pingstkyrkan i Nässjö. Och vi kan vara övertygade om att Jesus finns ibland oss. Därför löftet säger det. Vi står på löftets mark, helig mark. Och jag är alldeles övertygad att människor som kanske inte springer ihjäl sig i Pingstkyrka eller någon annan kyrka skulle komma in här, så skulle de säga att det är någonting här som jag inte har mött någon annanstans. Det är Jesus. Det finns en risk, vänner, att vi liksom inte noterar det, för vi vet att det är så, eller tror oss veta att det är så. Men ibland behöver vi erfara och återupptäcka han är här, och han säger frid över oss. Och det är det som kommer att göra skillnaden i den här gudstjänsten. Du kommer aldrig mer att bli den du har varit, utan du kommer att bli den Gud har tänkt från nu och framåt. Därför att han är här för att välsigna dig på nytt. Det är inga gamla välsignelser vi väntar. Det är nya. För han gör allting nytt. Frank Mangs hade jag tillfälle att möta på ålderns höst. När han var på ålderns höst. Jag var ung predikant och fanns i Betlehemkyrkan i Karlstad som pastor under några år. Och på vintertid bodde han i Karlstad och det hände att han dök upp i kyrkan. Det hände vid något tillfälle att han också predikade. Och han hade ett uttryck och han sa det ibland, och jag hade ju läst om det tidigare. Han sa på sin tid, väckelse är atmosfär. Väckelse är atmosfär. Vad är det som skapar väckelse? Det är Jesu påtagliga närvaro. Att han finns mitt ibland oss. Eftersom Jesus är här så kan vi bli väckta över vår livssituation idag. Sånt som vi behöver korrigera. Sånt som vi behöver lägga av oss. Sånt som vi behöver utmanas av. Då blir vi väckta över syndens härjningar, över förlåtelsens verklighet och över det stora att han sänder oss ut igen. Jag tror det var han som använde uttrycket, vi är bara benådad skrot. Benådad skrot. Hur ofta talar vi om Jesus när vi möts? Den frågan behöver man ibland ställa sig. Och vad händer när vi talar om Jesus? Jag tänkte på de där ungdomarna. Och jag har tänkt på många ungdomar som jag möter. Som vid kyrkkaffet diskuterar vad som står i Guds ord. Vad som sades i predikan. En lovsång som de har fått fatt i. De är så fyllda av Jesus så att de läcker hela tiden. Kära vänner, vi behöver läcka lite. Inte minst när vi sitter vid kyrkkaffet. Jag måste berätta om en man som kom till en kyrka jag var. Han kom bara till kyrkkaffet. Jag såg honom aldrig i någon gudstjänst, till att börja med i alla fall. Men han kom till kyrkkaffet. Och han hamnade på olika platser. Och så berättade han sen. Nej, jag vågade inte gå in. Jag visste inte riktigt hur man gör. Men att fika, det visste jag hur det går till. Det var ju ingen skillnad här. Det var hembakat. Mm. Och så pratade jag med människor och de frågade, vem är du? Brukar du gå hit? Ja. Och vid ett tillfälle så sa jag, jag har inte varit på gudstjänsten. Och då säger någon, men Jesus älskar dig i alla fall. Det var nyckeln som öppnade hans hjärta. Underskatta aldrig pepparkakans sakrament, kyrkaffet. Gud kan låta dig få vara nyckeln som hjälper någon att få upp låset som inte lyckades i den stora samlingen. Jesus frågar de här lärjungarna och lockar fram på något sätt ärligheten hos dem. Och det öppnar för dialog. Vad är det ni talar om? Jo, Jesus ställer frågor helt enkelt därför han ville att de skulle börja att prata. Jag tror att det är en del av svaret. Att han inte röjde sin identitet direkt. Han ville att de skulle börja prata om vad de hade varit med om. Och de tyckte ju att han måste ju vara knäpp. Du måste vara den enda som varit i Jerusalem och missat alltihop som hänt. Och det kan man ju förstå. Och så kommer det här, vi hoppades att han skulle vara den som vi trodde att han var. Men det blev inte så. De är så fyllda av besvikelse, frustration och vanmakt så att de flyr och försöker komma bort från det hela. Men man kan inte fly från ett kaos som man har inom sig. När man kommer i en livskris eller en situation där det liksom skaver på insidan, då bär man det med sig hela tiden och det går liksom inte att springa ifrån eller gå ifrån det. Det är lätt att man bara ser också problemet. Kanske skulle man resonera som prästen Dag Sandahl gör. Han har sagt så här, egentligen är problem möjligheter som kommer med baksidan först. Visst är det bra sagt. Egentligen är problem möjligheter, men de kommer med baksidan först. Det är lätt att vi fastnar där på problemets baksida. Men det har också en framsida, en möjlighet. Och här behöver vi Jesu hjälp. Och när vi pratar så där enkelt, rakt på sak till Jesus, då är han där och lyssnar till vår nöd och vår vanmakt. Så vill du möta Jesus och tala precis vad hjärtat är fullt om. Berätta om din besvikelse. Berätta om vad som var dina drömmar och som nu har gått i kras. Berätta om du är arg på Gud. Ja, man får faktiskt bli arg på Gud. Och det är bra att säga det också. Och inte bara byta ihop. Det kan ju vem som helst begripa att bland alla dessa lärjungar, det måste ju ha varit någon som blev väldigt arg och tyckte det var väl onödigt. Så jag tror att vi är hyfsat gott sällskap. Jag undrar om vi inte läser för lite klagosalmer både enskilt och i gudstjänsten och andra samlingar. Jag vet inte om ni läser klagosalmer här framifrån. Om ni inte gör det så börja med det redan nästa söndag. Jag vet inte om ni har tänkt på hur mycket klagosalmer det faktiskt finns i Psaltaren. Det är 150 salmer och mer än en tredjedel av dem är klagosalmer faktiskt. Sen finns det lovprisning och massa olika, men de ligger inte alls i den divisionen, utan klagosalmen är faktiskt nästan flest. Klagosalmen lyfter fram de desperata ropen från människor och samhällen i tider av nöd. Vi kan bara påminna varandra om psalm 22. De gripande klagoorden, välkända ropet: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag gissar att det är fler än jag som har bett och sagt om orden: min Gud. För känslan sa så. Guds ord sa något annat och andra berättade för mig att det stämmer inte. Men känslan var för stunden: Gud, var är du? Det kan inte vara på det här sättet. Om du är Gud och jag är ärlig. Jag tänker att klagosalmer kan hjälpa oss att förstå att vi får komma till Gud. Att vi får liksom tömma ut det som förgiftar mitt andliga liv. Att vi får säga som det är utan omsvep. Och det är precis samma som det händer ibland i själavården. Det kommer någon och sätter sig vid sidan och så berättar den allt vad den hör. Och någonstans har Gud redan stängt av systemet. Och de bara fortsätter och så tänker man: gode Gud, vad ska jag göra med detta? Och till slut så säger de: tack för att du lyssnade. Och de var inte ett dugg intresserade att vänta på att jag ska ha något svar. Men man fick liksom säga: det är ingen bra dag idag. Det är inte bra överhuvudtaget. Och så fick man ur sig allt det där. Och vad händer när man liksom har tömt sig, avbördat sig? Det är då Jesus tar över. För då är vi inte blockerade av känslan och situationen som är. Det är då förutsättningar för en ärlig dialog öppnas. Då först kan Jesus börja om på nytt i ditt liv. Oscar Wilde har sagt något väldigt bra. Varje helgon har ett förflutet. Varje helgon har ett förflutet. Och varje syndare har en framtid. Här skulle man kunna klämma in ett lågmält halleluja. Varje helgon har ett förflutet och varje syndare har en framtid. Så tala med Gud. Tala ut med Gud. Och det är lite det som är en del av gudstjänsten, och inte minst i förbönstunden vi ska ha i avslutningen. Då får man liksom: nu är det så här. Och ibland hittar man inte ens ord. Då är det väl underbart att det finns någon som kan be för en. Ibland vet man inte riktigt vad som är fel. Eller jag hittade inte orden. Då brukar jag säga till människor: du får överlåta överlåtelsen till Gud. Och så går jag och så säger: bara be för mig som anden leder. Och det blir hur bra som helst. Men det krävdes att jag gav en broder och syster i Herren förtroendet att välsigna och be för mig. Notera att Jesus gick igenom med Emmausvandrarna vad Mose och alla profeterna hade sagt om honom i skrifterna. Och när han gör det så börjar det hända något i lärjungarnas inre. Han skulle ju kunna sagt, som vi har antytt: hallå, det är jag som är Jesus, känner inte igen mig. Se på mina händer och fötter, kolla spikhålen. Men han gör inte det. Och jag tänker att han gör det säkert om ert skäl. Och det är att han visste att lärjungarna skulle kunna hamna i den här situationen igen. När han har lämnat och den helige ande skulle komma. Och vad var det kvar? Vad var det kvar? Jo, det var skrifterna. Och vi ska återkomma till det strax. Men det avgörande för att de skulle känna igen honom, det var när han bröt brödet och delade det med dem. Brödsbrytelsen, eller som vi ofta benämner det, nattvarden, den tydliggör ju Jesu närvaro på ett konkret sätt. Då vi bokstavligen får smaka och se att Gud är god. Kämpar du med tvivel och frågor om tron, då kan nattvarden, brödsbrytelsen, vara en del av hjälpen att få erfara Jesus på nytt i ditt liv. Och därför behöver vi gå ibland och dela nattvardens gåvor. För det som inte förståndet och hjärnan kan ta in, det kan vi smaka och känna. Och vågar vi då liksom låta den signalen gå till förståndet, då tänker vi, jag har tagit emot Kristus i bröd och vin. Hur det går till, ja, det har kyrkan grubblat och biskopar och andra har försökt knäcka. Det kan vi inte förklara, men vi kan erfara. Och när vi har tagit emot gåvorna så har vi känt Jesus var här. Jesus är här i mitt hjärta. Efter mötet med Jesus så skyndar Shemaus vandrar tillbaka till Jerusalem för att berätta för de andra. De har fått nytt mod och blivit som skickade på nytt. Och så förklarar de vad som hade hänt. Brann inte våra hjärtan när Jesus talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det är så, kära vänner, och det vet ni ju, men man blir påminna sig om det som är självklart. Det har jag ju lärt mig. När Gud vill göra någonting nytt i våra liv, då är det ofta genom sitt eget ord. Han envisas gång på gång att använda sitt ord. Och det var ju det som han försökte redan lära lärjungarna. Han gick igenom skrifterna. Han gick igenom dem och berättade. Har ni inte sett? Har ni inte förstått? Det här står ju om mig. Det är det som händer varenda söndag. I de bästa av världar sitter någon här idag. Och så faller poletten ner. Och tack gode Gud för det. Oj, det här har jag aldrig fattat förut. Gud välsigne dig då. Då är det inte bara jag som ibland grunnar över ett och annat. Men rätt vad det är så kommer ordet nära. Så när vi delar Guds ord som vi gör här i kyrkan, då kan samma sak hända i våra liv. Det liksom börjar brinna på nytt. En låga, stillsamt, som ett litet värmeljus. Men den sprider någonting inom oss. Det kändes så gott på mötet, var det en äldre kvinna som sa. Det börjar liksom att bli varmt här inne igen. Och då sa jag, det är Guds ord. Det är Guds ord som värmer. När den helige ande verkar i oss, då påminner den om vad Jesus har sagt och gjort. Därför ber vi här och nu, kom helige ande och sätt oss i brand. Eller tänd åtminstone en liten låga som värmer satron. Får lysa upp mitt liv. Vi lever i en tid då det finns en större öppenhet och vilja att veta mer än Jesus som tidigare. Tydliga ser vi den unga generationen. Våra förlag, de säljer biblar till unga människor som aldrig för våra kristna bokförlag. Det är ju fantastiskt. Och jag tror inte det kommer att stanna där vid, utan det kommer att drabba kommande generationer. Alltså mitt i livet och på ålderns höst. Hur ska vi möta denna längtan och detta sökande efter mening och mål? Hur förbereder vi oss att svara på de frågor som människor har om Jesus? Och nu talar jag alldeles speciellt till min egen generation. Jag tror, kära vänner, män och kvinnor, 65 plus, vi måste steppa upp. Vi måste rusta oss. Vi har en livserfarenhet som är fantastisk. Vi har en bibelkunskap, de flesta av oss, som är ovärderlig. Vi måste steppa upp och komma i funktion. Och hjälpa de som söker Herren. Och supporta den yngre generationen. Det viktiga är att vi är bibelkunniga, sa John Wimber, grundaren av Vineyard-rörelsen. Det viktiga är att vi är bibelkunniga. Och så tillade han, men vi behöver också vara bibellydiga. Bibellydiga. Jag tror många av oss är rätt så bibelkunniga. Och en del behöver bli bättre bibelkunniga. Men alla behöver vi bli ännu bättre bibellydiga. Att lyda Guds ord. Vi har all anledning att be den helige ande om vägledning genom ordet, kunskap och lydnad, att både vara hörare och görare. Vi ska gå mot avslutning. Det är nästan var framme vid byn där de skulle, och Jesus såg ut att vilja gå vidare. Men det höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem och stannade hos dem. Det står att Jesus ställde sig som han ville gå vidare. Men då bjöd lärjungarna in honom. Du, Jesus tränger sig aldrig på. Han väntar på vår inbjudan. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Jag vet inte varför du kom hit till kyrkan, om du går här ofta eller om du är här första gången. Eller... Men han kommer aldrig att tränga sig på vare sig vi är första gångs besökare eller om vi har gått ut och in sedan kyrkan fanns och dessförinnan en annan kyrka. Det som sker i en gudstjänst är att Jesus stannar upp. Och han frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Och du får bjuda in honom. Du får bjuda in honom. Gud är kärlek. Jesus lever. Och den helige ande verkar idag. Det är därför han rör vid oss. Och när vi bjuder honom in i vårt liv och säger, Jesus, jag behöver dig. Jag vill att du slår följe på vägen. Jag vill att du delar gemenskapen med mig där hemma. Då sänder han oss på nytt att berätta detta för andra. Jag vill avsluta med en bön som egentligen är en sång. En del av er som är i alla fall jämnåriga med mig känner igen den. Du får be din ande tillsammans med mig. Brinnande hjärtan, giv oss så Gud, hjärtan som flammar och lågar. Villighet giv oss att lyda ditt bud, mod att för dig allting våga. Öppnade ögon, Herre oss giv, ögon som ser dina under. Hjälp oss från svaghet, giv glädjefyllt liv, seger i frestelsens stunder. Levande bröd och Herre och sänd, bröd som ger mättnad och styrka. Helga vårt liv i din kärlek och tänd, håg att dig tjäna och dyrka. Väckelsens vårtid giv oss av nåd, elden som själarna tänder. Led oss allt djupare in i ditt råd, lyft över oss dina händer. Amen. Ska vi lyssna till en sång och sen vill jag inbjuda till bön och förbön. och vi är bedjande i vår ande. Jag kommer att tänka på en kyrkoherde emeritus, det heter så. Och när vi är i Karlstad så var en av predikoplatserna en samarbetskyrka med Svenska kyrkan. Och i Kronoparksområdet där högskolan eller universitetet var. Och där fanns det en pastor från missionskyrkan och det fanns en präst från Svenska kyrkan. Och så växlar man och man hade firade gudstjänst här. Och den här kyrkoherden, han var... varenda gång jag var där framme vid knäfallet, för det var så man inbjöd till förbön, man hade ett knäfall, och så gick han fram, det var märkligt varenda gång, och vid några tillfällen så vände han sig om och så tittade han på församlingen som satt och så säger han så här: är det bara jag som har svårt att förstå Guds ord? Är det bara jag som tycker att bönerna bara når till taket? Är det bara jag som ibland predikar för mig själv att jag ska tro på det som jag predikar? Och alla förstod, nej, vi är nog där ibland allihop. Och helt plötsligt så var det fullt för knäfallet. Hörrni, vi är benådat skrot. Jag tycker det är så underbart i den kristna församlingen. Ingen ska gå härifrån idag utan att vi har fått be och välsigna dig särskilt om du så önskar det. För att din bibelläsning ska bli bättre. För att du ska känna att bönerna, inte för att du ska känna och inte för att Gud egentligen behöver. Men vi behöver få visshet om att vi är älskade av Gud. Och det är det som Bibeln säger till oss. Vi får tala med Gud om det svåra i livet. när vi känner att det inte bär och när det inte blev som vi hade tänkt det. Lika väl som när det är uppåt. Och vi får be om ledning. Och vi får be att vi blir rustade att ta emot de människor som Gud kommer att sända. För de kommer att gå in i pingstkyrkan och känna, här är Jesus. Hur får jag fatt i honom? Då ska vi stå på tå och säga, jag vet hur det går till. Jag tycker vi står upp. Det finns någon ytterligare förebedjare vi ställer. Och jag har med mig oljeflaskan. Ni vet, oljan är en symbol för den heliga ande men också för läkedom. Och vi ska praktisera det. Och vill du att vi ska be för dig, du behöver inte säga, jag smörjer dig med olja och ber att Gud ska få röra. Och har vi fler som kan vara med och be så hjälps vi åt. Och jag säger som jag sa om kyrkoherden, gå inte härifrån utan att du har fått den välsignelse Gud hade tänkt att ge dig idag. För att det skulle bli en bättre ordning på ditt liv. För Gud är ordningens Gud och fridens Gud. Välkommen. Vi sjunger några sånger och så är du välkommen. Och så får vi be och välsigna varandra. Det är underbart. Thank you. Tack Jesus för att du har mättat oss på nytt med din nåd. Tack att du har mött oss på nytt genom ditt ord och genom din ande. Tack för var och en som har varit med här idag, som du har välsignat. Vi ber en gång för barnen, det som är sått i deras hjärtan, låt det få gro. Och låt det få mogna till frukt för evigheten. Följ oss nu med ut i veckan. Tack för att du sänder oss att berätta för andra att Gud är kärlek, att Jesus lever och att den helige ande verkar idag. Tack för det. Välsigna vår fortsatta gemenskap kring de dukade borden. Så får du öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. I Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi gå i frid och tjäna Herren med glädje. Gå i frid, tjäna Herren med glädje.
Tack så jättemycket Erling för din starka predikan och det som du har delat till oss idag. Det får vi gå och bära med oss den här veckan. Tack för att ni kom, Herren välsigne er.
Du har lyssnat till gudstjänst från Pingstförsamlingen i Nässjö som sänds via Radio NKS över 103,9 MHz som är höglandets närradio. Predikan av Erling Andersson, sång och musik, Emma-Lina och Kristoff Bäckryd och Evert Rydén. Tack för att du har varit med och lyssnat och vi önskar dig Guds välsignelse.